Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är onsdag den 28 september och för första gången på ett par avsnitt så är vi live and direct, eller i alla fall så fräscha och aktuella vi kan vara. Två gästavsnitt i ryggen, först med Anders Svensson, sen med Olof Lund mitt i den här landslagssamlingen. Det gjorde det möjligt för mig att pipa till USA med 11 barndomspolare och ha en jävla resa. Tack för det! Tack till alla också som har hört av sig med glada tillrop om de här avsnitten. I synnerhet det med Anders Svensson. Jävla många som fann det vara en lika härlig stund som vi gjorde.
Ja, men det verkar som folk har blivit förvånade. Varför vet jag inte, men det var någon som skrev faktiskt i morse att jag har inte lyssnat på Anders Svensson avsnittet, men jag tar för givet att det är ert vaniljigaste avsnitt som vi har gjort. Det är precis tvärtom. Alltså fotbollsspelare har ju liksom kommit och gått i den här studion. Och ibland blir det lite för slätstruket för min smak. Mm. Sen får vi alltid ryggdunkningar och positiva tillrop när vi har haft gästavsnitt. Det är alltid någon som tycker att det är bästa avsnittet vi har gjort. Men jag tror att i så fall då, om jag tolkar det rätt, att folk hade lägre förväntningar på det gästavsnittet. Och då blir det ännu mer positivt.
Mm. Sen blev det ju också alltså väldigt bra timing på det aktuella i den debatt som ju närmare vi kom landslagssamlingen och alltså i svallvågorna efter 4-1-torsken mot Serbien, så blev ju det vi snackade om med Anders angående talangutveckling och att svensk fotboll har hamnat lite på efterkälken. Framförallt liksom europeiskt, globalt, men i synnerhet då i Norden gentemot Norge och i synnerhet då Danmark. Det här pratade vi, alltså vi spelade in det här avsnittet för en månad sedan, men det blev ju kusligt aktuellt då.
Ja, men det blev ju en liten trend på sociala medier också. Givetvis påhejat från experter som verkligen har belyst då problemen som vi har i svensk talangutveckling, i svensk fotboll. Och jag märker också att det finns många experter där ute. Och man har som alltid när man pratar om ungdomsfotboll en tendens att blanda ihop saker och ting. Jag tycker att det har skrivits och sagts bra saker under den här tiden. Och jag tror att det kommer fortsätta här nu i alla fall några dagar till, alltså någon liten trend, och den kanske håller i sig i och med att krönikörer och andra är lite på hugget kring svensk talangutveckling i en lång tid framöver, och att vi kanske gör ett litet stålbad och tänker till lite vad vi håller på med. Men jag skulle bara säga det, jag läste en bra text till exempel av Noah Bachner där han belyser skillnaderna rent ekonomiskt och förutsättningsmässigt, vilka resurser man har.
Den var ju väldigt konkret.
Ja, väldigt konkret. Jag har saknat en sån text. Tack, har summerat siffror. Och jag pratade faktiskt samma dag som jag läste den texten innan med BP:s akademichef som har varit nere i Nordsjälland och förkovrat sig, höll på att säga. Det har han inte gjort, men han har utbildat sig eller lärt sig av vad de gör. Där pratar jag om att de har 6-7 kollektiva pass i veckan. Bara en sån sak, men det har de också resurser till. Mm. Heltidsanställda tränare på varje lag till exempel, de har planer så att det är bara att köra. Medan vi i Sverige kanske ligger på 3-4 i våra akademier. Så redan där ser man ju, om vi bara tar någon slags här bas, någon slags grund, om vi ska bygga ett fundament för den svenska talangutvecklingen, då måste vi ha pengar, vi måste ha planer för att kunna utbilda och anställa bra tränare som bara fokuserar på det de ska göra. Istället då står vi i Sverige med 5-6 tusen i lön för att ratta ett akademilag och kanske med 3-4 då tider, och du ska skjutsa iväg skolungdomar första 10 minuter en kvarten innan du kan kliva på planen. Och så bara där förstår man ju vilka stora problem vi har. Sen märker jag på min Twitter till exempel att folk liksom återigen tar upp det här med att vi inte har resultat. Det tycker jag det är en bagatell. Alltså ska vi ha resultat eller inte, det är inte det som gör att Sverige har halkat efter.
Nej, i den större diskussionen så finns ju äpplen och päron.
Verkligen.
Och en hel del andra frukter också. Det är för många som bakar ihop allt till en fruktsallad i tron om att det finns ett enkelt svar eller en lösning på problemet, och gör vi bara si och trycker vi bara på den knappen så är vi Danmark om ett år. Jag tror inte att det är så lätt. Alltså, nu gav ju du dina 50 öre i debatten, Noah Bachner gjorde sitt. Jag följde er skuggboxning på Twitter där när han tyckte vi behöver jag avsluta där. Jag tyckte det var kul att han skrev vi behöver inte en till podd, och du kände vi behöver inte heller kanske en till text. Och så fanns det de som gav sig in i det här. Men jag skulle bara säga det att med den här Serbienförlusten, Dejan Kulusevskis väldigt tydliga ord i intervjun han gav att Sverige gör någonting fel, han gav sin syn på hur han har vuxit upp, hur han har utbildats med en tidig elitsatsning, han var all in från att han var 8 år, han har maxat i gymmet och verkligen krämat ur allt och det har varit på liv och död, jada, jada, jada. Han gav den bilden, och då blir det ju lite som att så här, ja men Dejan Kulusevski, ska han då representera något slags facit? Ja, men då läste jag en lång tråd av Tommy Lundberg i morse från Karolinska institutet, en forskare, som då skriver av förekommande anledning, debatten de senaste dagarna efter Sveriges förlust mot Serbien och Kulusevskis uttalande, här kommer en tråd med några reflektioner kring svensk spelarutbildning. Och jag tyckte den var väldigt bra, för han var lika konkret i sig från sitt håll med att barn är inte unga vuxna. Det är andra saker, andra faktorer, väldigt många andra omständigheter som har effekter på barn på ett annat sätt än vad de har på vuxna. Alltså, han belyste det som kanske inte Dejan Kulusevski ska vara
talesperson
för. Nej. Så att, men jag ville bara komma till, det här är ju en större diskussion. Vi kan återkomma till det
jag
här.
Jag tror att man skulle kunna summera med att vi har stora resursproblem. Och dels att klubbar inte har den ekonomin eller kanske inte prioriterar sin talangutveckling lika mycket som utomlands. Och dels att vi från förbundshåll kanske tänker lite fel kring vissa saker. Sen tror jag att det finns, som du säger, det finns bagateller i det här, som till exempel när börjar vi med resultat och när delar vi ut gröna kort och på vilken planstorlek kör vi. Sen är ju det frågor som, om man är i ungdomsfotbollen, sånt som man kan brinna lite lätt för, men det är inte vårt stora problem.
Nej,
utan det är
resurser. Kulusevski säger att skicka in Navy Seals och drilla 8-åringarna.
Nej, men det går inte.
Det blir inte heller.
Och det gör han väl inte riktigt heller. Jag skulle bara säga det med Noah där. Det jag reagerade bara på var ju att, alltså jag skrev ju bara att jag hade gärna lyssnat på en sån här podcast. Där man pratar med en akademichef eller Tommy Lundberg. Och så, det hade varit nice. Sen löser inte det våra problem med svensk fotboll. Men alltså han svarade på det som att Där löser vi inte svensk fotboll. Det var därför jag reagerade lite starkt.
Där löser vi inte svensk fotboll. Det gör vi med mina 9000 tecken.
Exakt. Och om jag ska vara helt ärlig, så kanske vi löste lite då. Nej, men han belyste det faktiskt väldigt bra i den texten. Jättebra. Väldigt konkret. Och det är väl inte alltid bukt när det är det. Så cred till Noah för en jävligt bra text. Jag ska säga det, också i samband med detta så gästade jag Anders Svenssons nya podd Skillspodden. Där han
många pratar, nya, alltså på tal om det här, många nya fotbollspoddar där ute.
Ja, men det är konstigt att
kul
den här,
att se att, att poddvärlden fortfarande växer och expanderar.
Ja, jättehärligt.
Och då tänker jag då på Anders Svensson, då Skillspodden. Hasse Backe har startat podd. Jag såg också Patrik Gildefalk startat podd nyligen. Så att händer grejer.
Superkul. Men i Skillspodden så vill jag bara
genuint. Superkul.
Men däremot så vill jag lyfta det avsnittet jag gjorde med Anders. Nej, ja. Men, vi hade ju honom här och många tyckte det var nice att lyssna på honom. Då vill jag för Anders skull och lyfta då det samtalet och kanske vidare att fortsätta lyssna på den podden där man kommer ha svensk talangutveckling i fokus med Anders Svensson i varje avsnitt. Och om man också gillar mig så finns det nu ett avsnitt. Den heter Skillspodden, man hittar den på Spotify. Där vi i dryga timmen pratar lite löst och ledigt. Jag som fotbollsfarsa, han som ex-proffs och tränare för sin grabb. Och givetvis ägare av Skills Academy. Men ja, det kan man lyssna på.
Härligt! Nu hamnade vi i den lite större diskussionen om svensk fotboll och vad som eventuellt är problem som går att åtgärda för att vi ska nå en ljusare framtid rent resultatmässigt. För det var det jag skulle landa i. Jag tror att den här, tror det här är verkligen ingen, det är ingen spaning jag är ensam om. Det här är ju en debatt som har blossats upp, som har intensifierat senaste tiden, givetvis aktualiserad av att resultaten har gått emot på ett sätt det senaste året som vi inte har upplevt på, jag vet inte hur många år sedan det kändes så här mörkt, det kändes så här frustrerande, det de facto staplades så här många förluster på hög, och vi parallellt med det här har sett grannländer excellera och distansera sig från oss. Jag läste i morse att till och med Finland tar sig ton här nu och passa på att håna Sverige och sparka på oss när vi
Finland
när vi
ska vara tysta. Vad heter de nu då, ugglarna?
Hukkajat.
Hukkajat.
Ja. Nej, men så att det är väl också alltså roten till allting här, att hade vi just nu
till alla finnar som lyssnar, jag vet att det är en bergjuv. Käften! Säften, satan!
Så här, hade vi slagit Polen i den där playoff-finalen i slutet på mars, och hade vi kanske inte vunnit vår grupp här i Nations League, men i alla fall kanske vunnit tre matcher, kryssat någon och kommit tvåa, så är ju skillnaden bara så 5-6 fotbollsmatcher, men hela pyramiden som svensk fotboll är hade ju sett likadan ut.
Ja, men
det hade ju inte belyst på samma sätt. Det är det jag menar. Så att det är ju 3-4, precis på samma sätt som när vi vann U21 EM 2015. Det är 5 fotbollsmatcher som går åt ett håll, och helt plötsligt så tror alla att Sverige är Europas ledande fotbollsproducent av unga talanger.
Känn lite lätt på det italienska exemplet. Missar VM, det är 2 matcher i playoff mot Sverige.
Yeah.
Man kan såklart diskutera att det är mer än så från gruppspelet. Men det är 2 matcher mot Sverige. Som om man spelar om dem 1000 gånger säkert liksom, tar sig vidare från 900 gånger.
Minst.
Ja, minst. Och sen vinner de igen. Så schizofrent.
Övertygande.
Övertygande. Sen har man ett par, tre dåliga matcher.
En. Alltså då, Bulgarien hemma.
Ja, Bulgarien hemma, exakt. Löser man den. Mm. Då är man i VM.
Det är väl en missad straff från Jorginho.
Ja, exakt.
Alltså, en missad straff.
Och nu är man segrare av sin grupp A i semifinal. Ett av 4 länder i Nations League.
Mm.
Återigen, hur många matcher vi pratar om? Egentligen 3.
Ja, visst.
Sverige gånger 2 plus Bulgarien.
Ja.
Vinner man dem, eller ser till att lösa dem, då är man då är inget stålbad som man har pratat om.
Nej.
Sen har det säkert kommit mycket gott ur det, alltså för italiensk fotbolls skull, och att man har gjort säkert både på klubbnivå men även på förbundsnivå gjort mycket, och det har pushat Mancini i en viss riktning att ännu mer satsa på unga spelare, som faktiskt var ett stort problem.
Det kan ju också vara så här,
det kan
hända
i Sverige
också. Hade man gått till VM 2018 så hade man kanske suttit fast med Ventura, då hade man förmodligen inte vunnit EM.
Nej.
Alltså,
nej.
Vem vet hur det hade slutat?
Mancini hade kommit in senare, haft mindre tid att arbeta på, mindre tid att liksom få in de där spelarna som sen blev fundamentala.
Exakt.
Och så vidare.
Vi pratar ju om samma sak, att väldigt få matcher uppe i toppen av pyramiden tenderar ju att få väldigt stort genomslag på hur man pratar om resten av pyramiden.
Mm.
Hade vi i det här läget varit klara för VM, använt den här Nations League-gruppen till att experimentera, vi hade kanske gått på någon mina, men vi hade igår slagit Slovenien och hållit oss kvar i B-divisionen, då hade inte du längtat efter en podd där vi diskuterar problemen med svensk talangutveckling. Noah hade
jag
kanske,
hade gjort det ändå.
Det kanske du hade gjort. Jag menar bara att så här, hela diskussionen hade ju inte blossat upp och blivit vad den har blivit senaste tiden.
Nej.
För det här är ju ett direkt resultat av få resultat i några matcher.
Ja.
Men vi kanske kan återkomma till det senare i avsnittet. Jag vet inte. Vi kan väl i alla fall bara vara så konkreta som vi då hyllade Noah för att precis ha varit i sin text. Det är idag onsdag den 28 september. Vi sitter här dagen efter att Sverige alltså spelat 1-1 mot Slovenien på Friends Arena, och i och med det kommit sist i våran B-division.
För det får vi inte glömma bort. Alldeles oavsett liksom, hur många matcher det handlar om för att Sverige skulle ha eller för att man skulle ha pratat om Sverige i en annan ton, så får vi inte glömma bort att det är 4 poäng i det här gruppspelet, och efter att vi har kryssat mot Slovenien igår så hörde jag ändå ganska mycket positivt sur om just den matchen. Det är lite skitsamma tycker jag, för att det är så många matcher vi pratar om det senaste året som faktiskt har varit riktigt dåliga.
Mm.
Så att man presterar på ett sätt ändå, presterar mot Slovenien, pittiga Slovenien hemma, men inte lyckas lösa resultatet. Ja, absolut. Men vi kan inte fastna i den matchen. Vi kan inte fastna i att Kulusevski och Forsberg såg bra ut. Eller att det fanns positiva delar att ta med sig. Hej, vi har 4 poäng från den här gruppen. Det är ju den stora grejen här.
Jo, absolut.
Och den enda grejen.
Och det var bara så att säga, jag skulle bara summera det konkreta läget för de som mot all förmodan lyssnar på det här men ändå har missat det. Vi åker alltså ur Nations Leagues B-division. När Nations League är tillbaka om lite knappt 2 år så kommer Sverige alltså spela i C-divisionen med några av de riktiga blåbären i fotbollseuropa. Färöarna, Azerbaijan, Litauen, jada, jada, jada. Sa jag jada, jada, jada för andra gången i det här avsnittet?
Ah, nu får du fan vara nog alltså.
Jag har kört jävla mycket jada, jada, jada nu när jag har varit på Manhattan och gått i Seinfelds fotspår. Men i och med det här så är det nu också definitivt så att om lite knappt 2 veckor när EM-kvalet för 2023 nästa år alltså lottas så kommer Sverige ingå i sidningsgrupp 3, vilket innebär att vi med all förmodan kommer få 2 riktigt bra lag i gruppen. I och med att vi har bränt Nations League-bron så finns det heller ingen genväg genom köket att ta till ett playoff under våren 2024, utan vi måste då komma bland de 2 bästa i EM-kvalgruppen nästa år för att spela EM 2024. Och du kommer ihåg hur tongångarna lät när EM expanderade från 16 till 24 lag. Herregud, hur ska man kunna missa ett sånt här mästerskap? Och det är ju som att för många lag får vara med. Vad gör det här egentligen med turneringen? Nu står vi där, bara en vända senare. Med en så säga, rackig standby-biljett på perrongen. Mm. Finns det plats? Finns det plats för Sverige? Mm. Det känns riktigt jävla surt.
Men det finns ju lag att undvika här när det ska lottas.
Ja, verkligen. Men oavsett, alltså så som det har sett ut under det senaste året mot lag som inte alls är, jag menar, något snitt av de 2 högsta sidningsgrupperna här, 1:an och 2:an, så är jag orolig på riktigt. Och sen så, jag menar, det innebär ju att skulle vi missa EM här nu under nästa år, ja, då kommer det ett ännu tuffare VM-kval. Vi har inte då gett oss chansen att avancera i någon sidningsgrupp. Så att på riktigt så har vi ju ett par, kanske 3 kvalrunder framför oss där vi är rejäla underdogs till att lösa ens en andra plats. Och det var ju det här vi pratade om för ett halvår sedan när vi hade bränt mot Polen och vi skulle experimentera med Nations League. Lasse Lagerbäck satt här i början av juni och var rejält oroad. Så här, men är det verkligen smart att gambla med de här faktiska resultaten? För det kan komma att kosta ganska mycket. Och jag blev på riktigt orolig igår när jag såg Håkan Sjöstrand i Viaplay Studio inför hur fruktansvärt lätt han tog på, ja, men de här resultaten och vad de kommer innebära.
Ja, där vi befinner oss nu, vi har ju liksom över tid också har vi byggt upp en förväntansnivå att vi ska ju vara med i VM-slutspelen och minst kvartsfinal faktiskt i VM-slutspelen. Det är ju så någonstans. Och nu håller vi på att spela en match där vi ska vi klara oss kvar i B-gruppen i Nations League. Så det är den förväntansnivån. Och sen ska vi inte släppa in några mål heller. Det är vi ju vana med i Sverige att vi inte ska göra. Och så släppte vi in lite mål senast då. Så Men ser vi till Nations League, och jag tror det är viktigt också att ha med sig ändå, det är klart att det finns omständigheter som påverkar och vi ser en samling i juni, helt plötsligt var det 4 matcher under en kort tid och det måste man ha med sig ändå, de förutsättningar som gällde med spelare och det materialet runt omkring. Och sen senast, jag har inte fått ihop det heller helt enkelt. Ja.
Vi ska gå till kvartsfinal i VM och vi ska inte släppa in några mål heller. Så att vi har ju också skapat en förväntansbild som, så kan vi inte.
Så där talar en förlorare, ursäkta Gustav.
Ja, men jag så här, det tyckte jag var oroligt att han servade med. Mm. Det var liksom där han började, att nej, men det är väl ingen som kräver att vi ska gå till kvartsfinal i varje VM, i varje EM.
Det är ju dumförklara en hel fotbollsbefolkning.
Det är ingen som kräver att vi ska hålla nollan i varje match. Däremot så tror jag att det är väldigt många som kräver att vi ska ge oss själva realistiska möjligheter på att ta oss till 2 av 3 mästerskap.
Mm.
Och att vi väl där ska vara så pass konkurrenskraftiga att vi i alla fall inte är något, liksom, någon slagpåse.
Nej.
Ibland kommer det räcka till en kvartsfinal. Ibland kommer vi åka ur gruppen. Men att gå in i en 6, 8, 10-årsperiod av ständigt missade mästerskap och att vi däremellan spelar Nations League inför 15, 17 000 på Friends Arena mot Litauen och Azerbaijan.
Mm.
Det kräver väldigt många av oss att vi inte ska liksom uppnå. Men det har Håkan Sjöström på något sätt liksom så här, jag menar, han lägger sig på en frekvens som är verklighetsfrånvänd. Mm. Och när han sen följer upp med att han inte ens kan precisera vems ansvar det här är.
Nej, men det är ju för att det är svensk fotbolls ansvar att det finns väldigt många som jobbar inom hans organisation och som han är ansvarig över, som är delaktiga i att vi har hamnat här.
Jag kände också att så här, är det jetlagen som spökar eller hörde jag precis rätt?
Sorry, jetlag. Har vi pratat om det där?
Nej, men jag klagade inte på det. Jag sa bara så här. Men
jävla tur. Jag har mina känslor spröt ut det här nu.
Verkligen. Jag sa bara, är det jag som är lite svajig här efter att ha bytt tidszon? Bra. Eller hörde jag precis Håkan Sjöstrand säga, för att han fick ju då frågan, vad har du för ansvar? Ja, alltså jag är generalsekreterare. Och då kan man ju, då kan man ju liksom så här bryta ner det. Och det är alltså engelskans general. Jag är allmän. Han har liksom, han vet inte ens, han översatte han precis generalsekreterare till är lite allmän sekreterare.
Låter som en sån här lite luddig gubbe i organisationen som man inte riktigt vet vad ska göra.
Tror Håkan Sjöstrand att generalen i en armé, att han, alltså det heter general
för att det är general,
för att han är allmän.
Ja.
Jag är bara lite om mig och kring mig.
Eller tror han att det kommer från militärens general?
Jag känner bara så här. Nej, men
kanske är också
var han
då,
allvarlig där?
Vet du vad? Eller kanske är också där, kanske är också där vi måste byta. Kanske där vi ska börja. Och byta ut vår generalsekreterare för att kunna verkligen kanske göra ett italiensk stålbad inom svensk fotboll och se över vad vi faktiskt pysslar med.
För er som inte hörde den här intervjun, alltså när han då, Niklas Jihde trycker ju på och då så här, men
fan vad Jihde var bra igår.
Ja, Jihde var bra, jättebra.
Tycker han var bra med Janne och sådär också. Han är ju allmän och mild, ja. Så i hela hans framtoning, men så ställer han liksom rätt tuffa frågor till Janne, men han låter så snäll, ja. Och det låter så allvarligt. Jag tänker, om jag hade ställt en fråga till exempel, så hade det låtit som en attack.
Exakt.
Det finns ju den här klassiska intervjun med Claes Åkesson. Går på, jag tror att det var Erik Hamrén. Det låter som en attack på honom. Alltså, det är tuffa frågor. Och svaren kommer ju därefter då. Mm. Försvarande och man känner verkligen att det är attack. Och jag ska ju säga det från sittningen, höll jag på att säga, men samtalet igår mellan de som stod i studion och Janne, så märkte man att han var på sin vakt. Han var också defensiv.
Ja, så Lasse Lagerbäck sträcker ju fram femman för att skaka hand bara. Ja. Liksom. Känner Janne. Det ser ut som att Janne ser det. Mm. Men bara så här, det ska inte skakas någon hand där.
Nej, men jag tyckte det. Sen var det ett bra samtal och de stod länge. Men Jihdes fråga var tuffa ändå.
Mm. Ja, men bara tillbaks till då Håkan Sjöstrand som får då så frågorna från Jihde. Att, ja, men, alltså, hur ser utvärderingsprocessen ut? Och om det nu skulle sluta med att Sverige åker ur Nations Leagues B-division här ikväll. För det här var ju innan matchen. Mm. Då har vi alltså ett missat mästerskap och en andra rak degradering i Nations League. Vi har gått från A till B till C på två snurror.
Hyfsat tydlig utveckling.
Ja, och då frågar Jihde.
Men alltså, jag vet att du är lite nyfiken hur man jobbar för att utvärdera resultat och det som pågår i landslagsverksamheten.
Jo, precis. Jag tycker det är rätt som du säger. Du kan inte säga så mycket annat än förtroende. Men jag har ju själv varit med i en sån här situation i slutet på min tid. Men vill du beskriva lite hur du resonerar som högste tjänsteman nu, oavsett vad som händer idag? Hur deltar du och hur fungerar det på förbundet idag med att utvärdera situationen, oavsett om den blir positiv ikväll eller inte?
Ja, först, vi har ju naturligtvis de som är, jag är med, det heter ju generalsekreterare, och tar vi det engelska, general. Jag är mer kanske generell i sammanhanget, och min roll är ju naturligtvis, jag har ju naturligtvis pratat med Janne. Om saker och ting. Men sen har vi ju ett antal experter. Och det är faktiskt deras uppgift att utvärdera och titta på det här. Och det gör ju teamet runt omkring Janne. När man tittar på det rent fotbollsmässiga. Ihop med naturligtvis det finns spelare också som är involverade i det.
Och jag är lite nyfiken där bara. Vilka är de här experterna som du sa som ni tar hjälp av?
Ja, vi har en landslagschef, vi har Jens Andersson, vi har Stefan Pettersson, och de sen utvärderar man ju själva spelet. Det är ju de mer runt omkring. Du har ju Peter Wettergren, teamet runt omkring landslaget helt enkelt. Och ja, Sebastian har varit med i den processen själv lite grann, hur det fungerar helt enkelt. Så, ja.
Och då blev jag också lite så här, jag blev jävligt bekymrad över Håkan Sjöstrands svar. För dels så pratar de om att, alltså han pratar om några diffusa experter som finns liksom. Nej. Och sen så började han involvera då staben runt Janne. Wettergren. Är det Peter Wettergren som ska utvärdera Janne? Mm. Är inte det en väldigt skev liksom ansvarsfördelning? Janne är förbundskapten och högsta höns. Men den som tydligen då är med och utvärderar och tar beslut om Jannes framtid, det är Jannes assisterande förbundskapten.
Eller blandar han ihop det med liksom utvärdering av någon slags total, alltså jag menar sportslig utvärdering av Nations League och missat mästerskap. Förstår du vad jag menar? Att vi ska sätta oss ner lite lätt här, gubbarna. Wettergren, jag, Janne och några experter det och var, surra lite om vad som har hänt. Det förstår var, du? Det,
alltså in general, menar du?
In general?
Lite allmänt.
Jaha, utan en generalsekreterare.
Jag menar, alltså så här. Det var så otydligt och luddigt vad som vad styrelsen ansvarar för, vad Håkan Sjöström som generalsekreterare ansvarar för, vilka det är som utvärderar. Alltså så här.
Han svarar ju som en allmän gubbe.
Ja, men alltså så här, vad som var raljant, vad som var luddigt, vad som var oklart, vad som faktiskt var svar, alltså korrekta, konkreta svar. Allt blev bara en mishmash. Mm. Det som däremot var liksom otvivelaktigen på ett sätt var ju Håkan Sjöströms inställning, alltså, och attityd till att Det är ingen fara på taket. Vadå? Alltså, så här, vad fan? Det är vi som har lagt upp ribban för högt. Ja. Vi kräver tydligen att vi ska gå till VM-kvartsfinal och hålla nollan i varje match.
Det finns experter här som ska gå igenom de här resultaten.
Jag tycker bara att det hade varit klädsamt av förbundets högsta höns. Han är liksom högsta tjänsteman i Svenska fotbollsförbundet. Generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Det hade varit klädsamt att inför en, alltså man behöver inte överdriva Nations Leagues betydelse, men man behöver i alla fall inte underskatta den heller.
Du ska inte underskatta resultaten av den.
Nej, precis.
Och så det är viktigt att göra resultat i de här matcherna.
Om vi inte vinner matchen här som spelas ikväll, så kommer vi alltså vara, då kommer vi vakna upp imorgon till en landslagsframtid som heter sidningsgrupp 3 inför EM-kvalet. Ett mästerskap som ska vara så oerhört lätt att nå kommer nog bli väldigt tufft. Sen så ska vi då alltså spela Nations League om 2 år mot blåbär som kommer innebära alltså max 20 000 på läktarna. Och efter det så har vi då inte heller gett oss chansen att via då en förbättrad sidningsgrupp skapa oss bättre förutsättningar att nå VM26. Men, allt det hade väl varit klädsamt att i alla fall ta position att säga så här: det har varit ett tufft år. Resultaten har inte gått som vi har önskat. Och vi kommer givetvis liksom sätta oss ner och utvärdera allting från alla håll. Med, liksom med alla tillbuds stående medel för att på så gediget sätt som möjligt gå vidare med svensk A-landslags liksom framtid. Men istället så var det så jävla slappt.
Ja, alltså. Ja, det är slappt, det är passivt och det är oseriöst, direkt oseriöst att prata så kring svensk fotboll från den rollen.
Ja. Sen, med det sagt, så har jag full förståelse för att han säger i sin position inför en sån här match att vi har fullt förtroende för Janne.
Ja, det är en annan sak.
Det är en helt annan sak. Och det är en annan diskussion. Jag menar, alltså, jag sitter fortfarande liksom kvar i Janne-båten. Och det gör jag främst av en anledning. Jag tycker att det är så oerhört tydligt på spelargruppen att alla står bakom Janne. Mm. Alltså, och det tror jag är det viktigaste.
Och det är också den främsta anledningen till att lag byter sina tränare. Alltså resultat såklart, eller tappad spelargrupp. Ja. Det kan ske även när det är positiva resultat.
Absolut.
Men i det här läget, liksom, hade det varit en tillstymmelse, en gnutta, missförtroende.
Känt mellan raderna att så här, nej, det är över här.
Ja, men det fanns ju lägen där med Gudett, Vigge, Forsberg när det blåste lite kring just gruppmentaliteten i det här landslaget. Men det är borta. Ja. Alltså, jag tycker Forsberg, dels stannar han kvar länge och fint och pratar om det här. Jag tycker han pratar bra om det här också. Men om det är någonting man, om det är någon känsla man lämnar den intervjun med, så är det ju att Janne inte ifrågasatt av den här spelargruppen. Nej. Och att Vigge sen kommer in och nu pratar inte Kulusevski så mycket med TV, men han pratade sen. När de tre stora ledarna i det här landslaget liksom har sagt sitt, så har man ändå fått en ganska bra bild, tycker jag, av förtroendet mot Janne och att det är intakt.
Ja, ja, men och man hörde ju samma sak från Robin Olsen och Ludvig Augustinsson. Ja. Och, ja, men det var ju... Alltså,
jag, unisont.
Unisont så känner jag, och jag läser in att spelargruppen tror på... Alltså, de har ett intakt förtroende för Jan Andersson. De ser sitt eget ansvar i det här, och jag tror att alla ser sig själva som en grupp. Det här ska vi göra tillsammans. Vi testade, ta ut svängarna, vi lärde oss det här... Vi har korrigerat det här. Nu får vi liksom bryta ihop, komma igen och göra det bättre nästa år tillsammans.
Ja, men tredje anledningen till att eventuellt inte byta tränare då, om vi vänder på det,
inte liksom är, så här, är det?
Ja, exakt. Vad är alternativet? Mm. Ja, då kan man ju säga, men det får väl svensk fotboll, det får Sjöstrand och ligexperterna.
Experterna, Wettergren och våran allmänna sekreterare. Eventuellt.
Ja, det får de sätta tänderna in. Det är inte jag som fotbollssupporter som ska bestämma vem som ska bli nästa tränare. Någon säger kolla mot Tyskland, någon säger Billborn, någon säger Kim Tolle och så vidare. Det är inte vårt ansvar. Vi är sponsrade av K-Rauta. Och vi har pratat de senaste veckorna här om att det är säkert många som går in i hösten med att man vill göra om lite hemma. Man kanske går i renoveringstankar. Och då har K-Rauta som alltid det du behöver. Och de hjälper dig dessutom att hitta rätt här. Nu är det ju ett perfekt tillfälle, tänker jag, att ta tag i den här drömmen om att bygga om i badrummet. K-Rauta har just nu 20% på alla badrumstillbehör från Smedbo och Scanbad. Och man hittar allt från badkar, handfat till tillbehör som behövs för att piffa till och fixa till sitt badrum. Så kika in på k-rauta.se.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag säger klickar in på badrum och bastu, så kommer ni se alla erbjudanden där, va, samlade. Bli medlem i K-Rautas kundklubb, det tjatar vi om, men det tycker vi verkligen att ni ska bli, i och med att ni då får ta del av alla erbjudanden som kommer. Vi säger kitos K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Lystring, lystring, vet ni vilka som är tillbaka och sponsrar Toto Balotto? Och nu vet jag att många kommer bli glada. Vi får ofta frågor om vi har någon kod till just det här varumärket. Vi förstår varför, för detta är alltid exklusivt tillsammans med dem. Ska jag säga vilka det är eller? Ja, Toto Balotto är sponsrat av Myrkvist. Jajamensan, det svenska skovarumärket som går från klarhet till klarhet och växer så det knakar. Både i Sverige och faktiskt också utomlands. Det är ingenting som förvånar mig. För jag har ett par av deras skor sedan tidigare kampanjer när jag utnyttjat deras kod. Och det är inget annat än högsta jävla kvalitet. De designas i Sverige, men sen sker själva tillverkningen nere i Portugal. Och det är inte vilken tillverkning som helst, ska ni veta, utan skorna är handgjorda med material från de absolut bästa garverierna i Europa. Så vi pratar högsta möjliga kvalitutta. Nu är hösten här och man kanske har insett att det är dags att skaffa sig ett par nya skor. Och här kommer då ett tips som alla borde lyssna in på. Istället för att köpa ett par halvdana skor som kanske bara håller ett år, så tycker jag att det är bättre att satsa på riktigt bra kvalitet. Och det är där Myrkvist kommer in i bilden. De har sneakers och trainers, de har även bälten, strumpor och andra accessoarer. Men just nu är det givetvis boots och andra passande skor som gäller. Själv har jag ett par Abisko Dark Brown Country Calf. Och vad är det här då för sko? Jo, det är en ganska hög doja. Och den här skon använder jag året runt. Jag har en extra sula för att göra den varm när det är kallt ute. Men som nu till exempel när det är höst ute och fortfarande, ja, men helt okej temperatur.
oavsett vilket väder det är, om det regnar eller om det är molnigt, sådär, de här skorna funkar precis i alla väder. Abisko heter de om det är någon som vill rygga mig, men gå gärna in på myrkvist.se och kika runt. Koden, det är den ni vill ha, va? Toto22, alltså Toto22. Myrkvist.se, eller om man bor i Stockholm, då har de en butik i Modgallerian. Så det bara går dit. Erbjudandet gäller till den 9 oktober. Tack Myrkvist för att ni har så snygga skor och för att det är så hög kvalitet så man kan ha dem band med hela livet. Stort tack!
Hörde också från goda vänner med liksom ett gediget öga.
Och Hoffman.
Ja, men alltså att Fredrik Ljungberg ska liksom gå rätt in.
Alltså nu, jag har ju sån oerhört stort förtroende för oraklet. Men när lilla ryggdunken på Vimnell kommer där, det kommer att skada det här månad framåt. Sen kommer det tillbaka, det kanske bara är några dagar. Och sen så är en Premier League-helg liksom färdigspelad. Jag har kollat på en morgonshow borta på Dobb, han som programledare. Och allting är förlåtet. Men just nu ser jag bara att förtroendet är skadat, Hoffman. Och Vimdell, han är jag tappat redan för länge sedan.
Det var en avmyggning. Myggar av.
Nej, men jag menar bara att det är viktigt att det liksom, alternativen här
precis.
Att gå vidare. Och då tror jag nog att det är bäst att gå back to basic och lämna förtroende för Janne. Jag håller med dig.
Ja, men det finns väl hur många exempel på det här som, kolla på Malmö FF.
Ja.
Vad hände när man sparkade Milos utan att ha en klar plan för vad gör vi nu då? Alltså det går ganska fort. Och jag är helt övertygad om att byta nu, att då sätter vi oss också i en sits där en ny förbundskapten måste ta resultat direkt i ett EM-kval för att EM-tåget inte ska lämna perrongen omgående.
Och skillnaden mellan klubbfotboll och landslagsfotboll.
Om att herregud, du kan få fylla på med det sen. Men jag är helt övertygad om att det är tufft att hitta ett alternativ som det är. Att hitta ett alternativ som i det här läget eller i november-december ska komma in och ha bättre förutsättningar än Janne att i mars ta de poängen vi behöver för att EM-drömmen ska leva. Det tror jag är, väldigt svårt att hitta.
Jag
i synnerhet när vi uppenbarligen har en beslutsfattande liksom, organisation ovanför Janne som ska leda ett sånt rekryteringsarbete som inte ens kan preciseras.
Nej. Jag tror att det är ett viktigt perspektiv att ha med sig att det är stor skillnad på landslagsfotboll och klubblagsfotboll i och med att man träffas så sällan. Och det tar tid att göra en förändring. Och det tar tid att byta riktning också. Det tar tid att sätta ett spelsystem. Det här har vi pratat om jättemycket, Toto. Så att när vi byter, nu vill jag inte bara ta Italien exempel, men Mancini tog ju tid. Han torskade ju rätt ut i början. Mm. Och det såg inte alls bra ut. Sen började man se tendenser och sen liksom gick det hela vägen till ett EM-guld. Jag menar, det tar tid. Och nu har inte vi... Italien har ruttet spelarmaterial kan jag tycka, men bättre än oss i alla fall. Alltså, vi har inte det spelarmaterialet, utan vi måste verkligen få ut maximalt, inte minst nästa kvalspel, för att vi ska ta oss till mästerskapet.
Mm.
Och hur får vi ut maximalt? Då tror jag nog, och resultatet är alltid det viktiga, då tror jag nog att Janne är bäst och ledare också.
Sen är det ju så också att jag menar, det går inte att skruva tillbaks klockan. Nu är vi där vi är. Och då får man göra det bästa av situationen. Vi har de spelarna vi har, men vi har också lärt oss saker, hoppas jag, av det här senaste året. Det kanske blev en lite för populistisk framåtlutning i hur man ska förändra saker och ting. Där gick man på några smällar. Det blev
Lasse Lager hade rätt, det är det du försöker säga.
Nej, jag vet inte riktigt om jag liksom så här försöker ringa in att någon hade rätt och någon hade fel. Jag säger bara att jag hoppas att man på ett bra sätt kan utvärdera det här senaste året med bortaspelet i det avslutande VM-kvalet. Vad var det för spelare, taktiska dispositioner, detaljer som gjorde att vi rämnade defensivt? Och kanske faktiskt förstå då att vi har saknat Albin Ekdal, men kanske inte då, alltså så här, det måste finnas en framtid efter Albin Ekdal. Men Albin Ekdal, den spelartypen.
Mm.
Okej, när vi saknade Albin Ekdal, eller i alla fall den spelartypen, ja, då har vi den här resultatraden. Med Jesper Karlström här under Nations League, utan Jesper Karlström, alltså en Albin Ekdal typ snarare än någonting annat. Ja, men då kanske vi har lärt oss, och förhoppningsvis så har ganska många som har sett de här matcherna också förstått att det är inte bara att stoppa in Kulusevski, Elanga, Alexander Isak och
Svanberg
och bara blåsa på. För att vi kommer då släppa in två mål.
Mm.
Och då måste vi göra tre mål för att vinna matchen.
Mm.
Det kanske faktiskt finns en rimlighet och ett unisont stöd för att då får man bänka någon för att ha plats med rätt balans så att de tre riktigt vassa offensiva spelarna får göra det de ska göra. Än att vi stoppar in 4-5 och så har vi två i arslet minst den första timmen. Men Janne får också kanske rannsaka sig själv att vad fungerade liksom för 5 år sedan med den spelargrupp han hade att jobba med då, men som inte längre fungerar i den nya är ju fel att säga också, men i den spelartrupp han har att jobba med. Alltså det där är ju, fotbollen är ju föränderlig på alla sätt och vis. Så att jag hoppas verkligen att det går att gå vidare från det här på ett så bra sätt som möjligt. För det är ju det vi måste göra. Vad är alternativet? Vi lägger oss ner och dö.
Men okej, ska vi se lite positivt framåt då? Jag tror att folk ska lyssna på den här podcasten och vi svenskar behöver ha lite positivt. Okej, vi jämför med klubblagsfotboll. Man kommer ner en division, spelar i Championship eller i Superettan. Positiva är att vi kommer vinna matcher igen. Åh, vad härligt. Nu vinner vi matcher och gör mål och alla kommer hylla Kulusevski, Isak, Foppen och alla.
Kommer du ihåg när vi var i Hamburg?
Mm.
Alltså man pratade med St. Pauli-supportrar.
Mm.
De vill inte vara i Bundesliga.
Nej, det är roligare att vinna matcher.
Det är så jävla dålig stämning.
Dålig stämning.
Var här och var slag på sig.
Ja, men exakt.
Vi vill vara i toppen av Schweiz.
Exakt. Så vi vinner grupp C. Vi ser positivt på det. Vi vinner massa fotbollsmatcher och det kanske är lättare då att liksom spela ihop den här yngre generationen och spela in yngre spelare så att de får självförtroende.
Fast jag tror att så här, du börjar i fel ända. För att C-divisionen, den är 2 år bort. Det, alltså så här, först och främst är det EM-kval.
Ah.
Det är ju 2023.
Okej. Okay.
Så att nu finns ju bara EM-kvalet.
Ja, då finns det bara negativt. När ska det lottas?
9 oktober. Så att om knappt 2 veckor.
Och då kan vi få Frankrike.
Alltså du kan pussla ihop riktigt många mardröms. Alltså så här, tänk VM-kvalet till 18. Alltså när vi fick Italien och Holland.
Mm.
Det är liksom det är samma förutsättningar.
Och Holland går starkt.
Ja, men och det tyckte jag var väldigt bra av Emil Forsberg när han fick frågan om det i studion efter igår. Mm. Han sa det, jag har gjort det förr. Så att det är
sant.
Det vill bara göra igen.
Ja. Helt rätt.
Vad fan ska vi, alltså jag tror att för alla som liksom så här vill fortsätta följa landslaget, de får väl knyta någon slags jävla näve i fickan och tro på det igen.
Mm.
Alltså så här, inte för att liksom så här, bli någon Håkan Sjöstrand som raljerar för mycket kring att vi ska tydligen gå till kvartsfinal i VM varje gång och vi ska aldrig släppa in några mål. Alltså på samma frekvens så får man i alla fall liksom påminna sig själv om att vi är Sverige.
Ja.
Man har varit med förr om perioder, år, cykler som går lite tyngre.
Ja.
Nu handlar det ju bara om att liksom så här, förhoppningsvis så är det här botten.
Men nu skulle vi vara positiva, va?
Ja.
Ja. Men vill du lyssna nu då på riktigt?
Ja.
Ja. Ja. Du kanske har märkt nu under Nations League och kanske kvalspel tidigare också att det är inte bara Sverige som går lite tungt.
Nej.
Utan även andra länder, större länder än Sverige, har haft lite problem. Och England till exempel åkte ur A-divisionen här nu. Kollar man in lite lätt på de här seedningsgrupperna så finns det definitivt ett pussel som slutar med att vi får Holland och Frankrike. Och då är det ungefär på samma nivå som senast då, när vi faktiskt löste det.
Mm.
Kanske med ett sämre landslag, det vet jag inte. Men i och med att länder har gått tungt, och ja, men blåbärsnationer har gått bra. Jag vet inte, har du noterat Wales? Har du noterat Skottland?
Ja.
Gått upp i A-divisionen, nu är inte sinnesgrupp. Men, nu kommer jag till...
England ner i B.
England ner i B. Och England dessutom ner i sinnesgrupp 2. Frankrike ner i sinnesgrupp 2. Mm. Det låter ju tufft. Vad fan har vi liksom i sinnesgrupp 1? Det skulle ju då kunna sluta med till exempel Holland, Kroatien, Spanien, Italien, Portugal. Det är bra länder. Men där finns också pittiga Ungern. Där finns också pittiga Belgien och Polen i sidningsgrupp 1. Och kollar man i sidningsgrupp 2, visst det finns mardrömslag att få där, men faller lotten väl så kan vi få, på tal om pittighet, Bosnien-Herzegovina. Fan, hände där? Är det stålbad eller? Ja, vi har Skottland och vi har drömmotståndaren från sidningsgrupp 2.
Danmark.
Finland.
Hockeyvärt.
Danmark? Mm. Men fan, leder väl? De är ju etta på världsrankingen.
Ja, men de har en egen sidningsgrupp.
De har en egen sidningsgrupp. Okay, där, men, de borde ha en, men hamnar de i ettan.
Ja, men jag vill ha Danmark. För att okay. Alltså, så här, jag vill ha dansken.
Ge oss dansken serverat på ett silverfat.
Exakt. Kallt.
Kallt. Vendettan ska serveras kallt. Vi har inte ens någon vendetta på Danmark. Det var ju vi som slog dem på parken, i parken senast.
Jag har alltid vendettan.
Ah, okej okay då. Landet. Men visst, ge oss Danmark-Finland då. Så blir det nordiska. Nej, förstår jag mer? Alltså, alla verkar ju tro att det ska bli Spanien-Portugal.
Ja, så är det ju. Absolut. Det finns värre och det finns enklare lottningar.
Wales, Israel, Bosnien, Serbien. Ja, Serbien, ja, ja. Nu ser ju bra ut. Skottland, ja. Finland i sidningsgrupp 2. Alltså kollar man i sidningsgrupp 3, där finns Norge. Det finns Slovenien. Fan, Slovenien eller Bosnien, vilka vill ha? Det finns Irland. Sverige är alltid tufft mot den typen av motstånd. Ukraina, som också är bra. Så jävla farligt är det inte att vi är i sidningsgrupp 3.
Nej. Nej, men alltså, jag vill ha dansken, jag vill ha svensk urkraft, jag vill ha liksom
finsken. Så här,
gärna. Ja. Sex pinnar rätt in på kontot.
Sex pinnar. Rätt in.
Sen vill jag bara understryka för dem, men så här, det är väl inte så konstigt med tanke på fan vi ska gå ut på Jag och min Jan. Ja. Men alltså så här, med tanke på den låten och alltså så här, hela vår relation till det svenska landslaget under tiden vi har bedrivit den här podden. Jag menar så här, jag har ingenting att, för det var väldigt många som skrev till mig igår. Aha, fortfarande kvar i Annebåten, alltså så här, efter matchen. Mm.
Ska ni vara lite kritiska? Alltså, vi har ställt kritiska frågor. Jag var jättekritisk efter Polen-matchen till exempel. Ja, alltså, då lyssnar man inte på podcasten.
Nej. Och jag säger alltså så här, jag är samtidigt den första att förstå om folk är trötta på Janne, absolut, vill byta förbundskapten och alltså så här, folk är fria att tycka precis vad de vill. Mm. Om man på riktigt känner att nej, men jag tror att Janne har nått vägs ände med det här laget. Jag lanserar gärna det här namnet som ett bra och rimligt alternativ och det här tror jag kommer gynna Sverige omgående redan i första vändan av EM-kvalet nästa år.
Vet du vad vi behöver?
Hej, kör på! Jag är inte där, jag har motiverat det och så får man tycka liksom så här, precis som man vill. Jag väljer att tro och känna framförallt att det vi upplevde igår, verkligheten vi vaknade upp till idag, är förhoppningsvis alltså botten det senaste decenniet och förhoppningsvis det kommande decenniet. Nu gnuggar vi en bra lottning. Nu startar vi om till 2023. Vi tar med oss det som faktiskt var bra och som går att bygga vidare på från det här senaste året. Men framförallt så lär vi oss av det som blev fel, det som blev för dåligt och så får man försöka optimera de sportsliga förutsättningarna till att göra ett bra kval. Sen så blir det förhoppningsvis ett EM 2024. Efter det så blir det liksom en jävla segerstreak i C-divisionen. Isak och gänget kan bättra på sina målkvoter för framtida legacy och så vidare och så vidare. Och så har man liksom tagit fart därifrån. Men det jag verkligen, verkligen, verkligen kräver, det är att alltså, Håkan Sjöstrand, våran allmänna sekreterare och förbundet förstår allvaret i var vi är inom svensk fotboll och i synnerhet kring deras verksamhet med ett representationslandslag och kanske framförallt styr upp organisationen så att vårt högsta höns i alla fall kan svara på ett sätt som gör att jag som tittare känner att vi har koll, de har koll, de vet att så här går processen till när vi utvärderar, när vi eventuellt agerar och det är den här och den här och den här och den här personen och de här befattningarna som har det här och det här och det här ansvaret. Det kan inte få låta som det lät igår. För då blir jag på riktigt orolig.
Jag älskar att Kimpa la på moodslingan där. när vi kör. Oro eller inte, det finns i alla fall anledning att blicka framåt och att släppa det här för oss supportrar ett litet tag. Jag tycker att det ska bli ganska skönt, för att nu är det väl ett halvår innan landslaget är tillbaka.
Två träningslandskamper i november.
Ja, jo, jo. Men...
Mexico.
Alltså vi ska sparras med länder som ska till, till Qatar. Alltså vi blir sparringpartner. Yes. Vi, de ringer in för...
De som behöver en liten enkel...
Vi borde ju vara ruskigt attraktiva.
En liten boost.
Ja, men, men vi borde ju vara attraktiva.
Ja.
Alltså Sveriges landslag, där kan man få in pengar också.
Jag har alltid föredragit de landslag som väljer att liksom genrepa inför mästerskap med en, liksom, ett blåbär, ja, för att liksom bygga självförtroende, få igång lite målskyttar och få lite vind i seglen.
Ja.
De har jag alltid gillat. Nu blir vi dem.
Nej, inte emot det heller. Toto Balotto är stolt sponsrad av MQ Market och det är Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Det är både kläder för dam och herr samt accessoarer från svenska och internationella varumärken, så ni har lite koll på vad det är som gäller. Hur som helst, nu är det höst och det är läge att komma tillbaka till lite rutiner. Jag tycker också att hösten är lite spänning, att man är på väg mot något nytt. Nytt i år är ju att det är fotbollsmästerskap under hösten så att säga, när vi går in mot jul. Och kopplar man det här till kläder så handlar det ju om den nya höstkollektionen. Och den är jag helt övertygad om att ni är sugna på att kika in på MQ. För den är nämligen full av nyheter i neutrala toner blandat med skarpa kontraster av grått och svart. Det är det som gäller i höst alltså. Jag vet när vi gjorde lite Insta-story att det var många som tyckte att jag hade en otroligt snygg bläckrock. Den finns nu på mq.se och i de olika butikerna. Annars är ju svarta rocken en klassiker som passar perfekt till vilken look som helst. Men nog om vilka kläder som finns, ni har säkert koll. Det viktiga som ni sitter och väntar på, vad är då koden? För jag vet att ni älskar att handla på MQ. Jo, koden är TOTO20. TOTO20 är 20% rabatt på deras egna varumärken. Bläck, Bondelid, Dobber. Och koden gäller från den 29 september till den 2 oktober. Så det är en riktig så här, tre dagars körare. Från den 29 september till den 2 oktober. Så det gäller att passa på då. Vi kommer påminna er också på våra sociala medier. Stort tack till MQ som är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto sponsras av Sambla, ni vet låneförmedlaren som inte bara jämför upp till 40 olika långivare helt kostnadsfritt utan som även kan hjälpa dig att sänka dina lånekostnader genom att samla de olika lånen och göra dem till ett. Man ansöker lika tryggt som enkelt på sambla.se och jag tycker att det kan vara värt att en gång för alla understryka att det alltså är helt kostnadsfritt. Så har du några gamla lån och då tänker jag att man kanske har haft ett kreditkort som man inte riktigt blir av med. Man kanske har tagit ett bilån som man inte riktigt blir av med. Och sen så kanske en 3, 4, 5 andra grejer. Och så kommer den där jäkla posten en gång per månad om man tycker att det är så jobbigt. Men då finns Sambla för dig. Gå in på sambla.se. Ansök tryggt och säkert och helt kostnadsfritt så hjälper alltså Sambla dig att samla alla lån och göra dem till ett brev varje månad. Det är mycket, mycket härligare. Och med bästa möjliga villkor såklart för just dig. Det finns hjälp. Ta den. Gå in på sambla.se. Vi säger stort tack.
Innan vi avslutar så skulle jag bara vilja fråga dig om du har gjort några andra reflektioner här från den landslagsvecka som varit. I och med att jag har varit i USA, jag har varit väldigt utloggad, väldigt utzonad. Jag har knappt sett en bildruta fotboll förrän igår då, när man fick följa avslutningen här av Nations League. Jag kan väl tycka att det är på sin plats att du i alla fall får frågan.
Nej, men det är klart att jag kollar på allt som har visats, men noterar liksom att Kroatien går bra igen, alltså att England åker ur, lite som jag är inne på tidigare, alltså det är inte bara vi som gör dåliga resultat där. Det var en otrolig match, det kanske du inte missade, mellan England och Tyskland.
0-0 paus, 3-3 fulltid.
Ja, exakt.
Harry Maguire hade det lite jobbigt igen.
Jättejobbigt. Mm. Jättejobbigt. Alltså i en grupp där Ungern såg ut att vara en riktig slagpåse så stod det alltså mellan Italien eller Ungern. Alltså Italien som precis har missat en mästerskap. När det egentligen skulle stå om Tyskland eller England. Men nu stod det inför den sista matchen, tyckte jag var fräscht och kul mellan Italien och Ungern, alltså ska vinna och gå till den här semifinalen. Och sen då mellan Tyskland och England. Inte om jumboplatsen, för den hade England redan innan, men ändå. Det fanns ju prestige i matchen, det märkte man också.
Jag tycker ändå det är anmärkningsvärt i svallvågorna här efter Englands insatser och Harry Maguires individuella prestationer. Att alltså, tv-experter i form av Jamie Carragher som är ute och pratar om att, nej men, eller om det var Jamie Redknapp, jag reserverar mig för det där. Någon jävla Jamie var i alla fall, ja, som då pratade om att nej, men han måste lämna United, han måste få en ny start, han har kommit iväg sen. Alltså det är så här, att man är så oerhört konkret på ett negativt sätt kring en spelare. Gary Neville pratade om att ta psykologisk hjälp. Alltså förstå det klimatet, om vi hade haft det i Sverige. Vilken jävla opposition gentemot det som hade funnits. Hur mycket det hade eldat på hatarna på sociala medier. Troll som bara liksom då legitimeras att spy galla för att de som sitter i tv gör samma sak. Alltså, jag tycker det är så jävla ofräscht med de där häxjakterna när det går liksom hela vägen upp i sändande bolags studiosnack.
Ja, det kanske gör. Jag vet inte. Men ska ju sägas det liksom, att Italien vinner om man bara kollar på resultatet med 2-0 över Ungern. Men jag kan ju säga att Donnarumma ramlade hem en 8,5-9 i gazettan efter. Alltså, han gör några räddningar. Han
har
en serie räddningar som är helt sinnessjuk. Det ska man ta med sig. Men sen så också att Holland är alltså ett kryss istället för seger ifrån att gå rent i sin grupp med visserligen då kanske lite svagare motstånd, men Belgien, Polen, Wales från A-divisionen. Så att det blir ju Holland, Italien, Spanien och Kroatien. Det var också en jävla dramatisk tillställning när Spanien och Portugal gjorde upp en gruppseger i grupp 2. Där det stod 0-0 länge och Portugal klarade sig på kryss. Men när Morata och alla gör mål på tilläggstid. Så det fanns ganska mycket drama i det här som ändå spelar stor roll. Men ner i alla fall i C-divisionen skickar vi Ryssland bara sådär. Och sen Armenien, Rumänien och Svedala.
Jag noterade också att Milan hade ett jobbigt landslagsuppehåll. Fick väl både Meunier och Theo Hernandez skadade här. Inför ödesveckan inte... med dubbla Chelsea-fighter och Juventus däremellan.
Ja, inte nog med det. Utan det var ju tydligen stor partynatt. Det var ju Danmark-Frankrike på tal om bra matcher. Om vi ska ta med oss någonting från de här Nations League-veckorna. Så Danmarks prestation mot Frankrike. Nej, vad fan, vilken jävla storkuksuthängning alltså.
Det var så alltså.
Ja, det var liksom ord och inga visar. Det var bara rätt på. Och körde bara över dem.
Nej, för att
och så liksom med parken på hejandes.
Jag såg bara resultatet och så klickade man sig in på startälven och så ser man. Ja, Mbappé, Giroud, Griezmann, Tchouameni.
De hade ju Real Madrids unga mittfält med Tchouameni och Camavinga. Men det är ett otroligt lag. Nej, alltså, du har ju varit i parken, eller hur?
Yeah.
Det känns ju som ett Råsunda lite grann. Den är tajt och lite sådär.
Verkligen Råsunda.
Ja, eller hur? Och både du och jag var väl där när Sverige pissade på Bentner som blev utbytt i den 72 minuten och hade inte lyckats med någonting. Men
Zlatan hängde upp frisparken och
exakt.
EM 16 var klar.
Nej, men alltså, den stämningen, allting.
Vill minnas att du och jag kramades med Jane Björk då?
Det gjorde vi.
En fin stund.
Exakt, det gjorde vi. Jo, vad ska jag säga med Köpenhamn och Milan och parken? Det var ju att det följdes ju upp av en festnatt. Milan finns som gemensam nämnare i och med att Chiaro och Olivier Giroud är polare. Så de tog ju dundernatten på stan. Och det här ska BT, danska tidningen, har skrivit om. Och nu har det nått, jag fick meddelande faktiskt på morgonen av Tancredi. Han jobbar ju numera för Sport Italia. Alltså, kan du hitta liksom lite mer info? Kan du översätta någon dansk originaltext? För han ville liksom hänvisa till rätt källa och sådär. Så det satt jag med här i morgonen. Så förutom skador... så har man även då en festnatt lite störigt sådär som har nått Milan supportrarna.
Ajajajajajaja.
Tycker jag i och för sig de var värda gubbarna.
Ja, det är väl klart.
Porta på lite.
Hörrni, vi gör så att vi hörs igen på måndag efter att ligafotbollen är tillbaka. Missa inte fotbollslördag Europa. Vi har en riktigt fin kväll framför oss om 3 dagar där vi sparkar igång 17.30, en halvtimme innan avsparken mellan Inter och Roma. En jävla fin fight va, att inleda en sån dubbelsändning med. Sen är det Barca senare på kvällen. Och ni vet ju själva vilka kanonfighter som finns i övrigt från fotbollseuropa att gotta ner sig i de kommande dagarna. Det är ju både Arsenal-Tottenham och det är Manchester-derby. Och allsvenskan startar upp slutfasen här nu.
Härligt.
Nu är det sista sväng inför upploppet. Och det är väldigt många lag där uppe i toppen som inte har råd att tappa speciellt många poäng. Det är väl Malmö-Bayern Bayern här va? Mm. En hög intressant fight i Malmös jakt på en sista Europaplats. Bayerns jakt på Djurgården och Häcken. Så att, den ser jag mycket, mycket fram emot.
Mm, och när man sitter där i soffan, då ska man givetvis ackompanjeras av en iskall Pepsi Max. En höstpepsi helt enkelt, med fördel is. Citron, såklart. Och när jag ändå nämner det så vill jag gratulera till vinnaren. Vi hade ju tävling här. Ruskig Pepsi Max-kyl här tidigare. Denise. Hon tävlade liksom för att överraska sina kompisar Magnus, Marcus och Rasmus. Så stort grattis till er. Håll utkik. Snart kommer fler tävlingar tillsammans med Pepsi Max.
Underbart. Hörrni, ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Nu bryter vi ihop. Nu kommer vi igen. Till alla Janne-hatare där ute som hashtaggar JanneOut. Ni är fria att ha er åsikt hur mycket ni vill. Man får tycka hur olika som helst i det här landet. Och det är väl fint så. Men i Tutto,
ja.
Där är vi fortfarande kvar i Jannebåten. Så det är bara vispa igång.
Det är bara... Det är magstarkt detta, Gustav. Fan vad skit vi får nu.
Nu är det många som... Nu är det många som loggar ut. Men det är bara att vispa igång den. Kom igen, Kippa.
Kör.
Där borta vid bänken har vi ställt vår Jan.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
Han leder vårt landslag mot fornstora dal. Och ända sedan dagen då han tog sitt jobb har vi som lidit åter fått hopp. Glädje och stolthet, snälla, stå kvar. Är känslor jag känt sen då det blev jag. Och min jag, han tog oss till Ryssland och en kvartsfinal. Han lackar på tysken och han pyntar sin gran. Han pratar om laget och att då är då. Han pissar på Lettia och att någonting är svårt. Jo! Har vi ställt vår Jan. Han skriker på domaren och han mår ganska bra. Snälla stanna för alltid, för det är här du ska vara. Du älskar ditt Sverige.